Radioplay.
Då var vi igång igen och det här är Linnea och Amanda som driver Mordpodden. Och innan vi lyssnar på veckans avsnitt så vill ju vi tacka vår sponsor BookBeat som är Bonniers prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker i mobilen.
Och för att prova deras tjänst gratis en hel månad så skapar du ett konto på www.bookbeat.se och fyller i rabattkoden Mordpodden. Sen laddar du bara ner appen och så kan du lyssna på hur många böcker du vill när det passar dig. Och du Linnea, du har ju oturligt nog brutit benet så jag kan tänka mig att det är skönare för dig att ligga och lyssna på en bok än läsa en kanske.
Absolut, jag är ju ganska så stationär nu för tiden så det är verkligen guld värt att kunna lägga mig ner, ha foten i högläge och bara plöja mig igenom en bok efter en annan. Dyka in lite i en annan värld och läsa om något spännande.
Jag kan tänka mig det. Och vi tänkte tipsa om en bok också, nämligen Annabelle skriven av Lina Bengtsdotter. Och det här det är Linas debutbok vilket gör det här extra roligt. Någonting helt nytt i Krimsverige alltså. Och boken handlar om Annabelle som försvinner. Och den struliga Charlie Lager åker tillbaka till sin uppväxtort för att lösa fallet. Och det här resulterar i en udda men underbar debutbok. Så spana in den eller någon annan deckare hos BookBeat.
Och glöm inte rabattkoden som är Mordpodden. Men nu kör vi igång veckans avsnitt.
Under vintern 1959 drabbas Fredrik av influensa. Men det skulle få värre konsekvenser än snuva och hosta. Han blir förvirrad av den höga febern och hoppar av en spårvagn alldeles för tidigt. Den sjuka mannen faller och gör illa ena knät. Fredrik ser olyckan som en varning. Om han inte aktar sig ordentligt tror han att någonting ännu värre kommer hända. Och det gör det. 1962 ramlar han ner för en trappa. Han överlever och tror själv att han bara hade haft otur. Men det var inte otur. Det var ett mordförsök. Och personen som knuffat honom skulle försöka igen. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om tandläkarmordet. Det är den 19 april 1962. En 68-årig man vid namn Fredrik haltar sig fram mot Handelsbankens kontor vid Gustav Adolfs torg. Han ska träffa sin bankjurist, Gustav. Solen skiner och den stundande våren bjuder på 8 grader. Det är en ovanligt fin dag. Vintern verkar nämligen inte vilja släppa taget om Sverige. De senaste dagarna hade 50 cm snö fallit i stora delar av landet. I radion skickas det ut varningar för lavinfara från Jämtlandsfjällen ända ner till Dalarna. Men i Stockholm är det alltså annorlunda. Den efterlängtade våren är på ingång. Passande nog är påsken det också. Imorgon är det inte vilken fredag som helst. Det är långfredag. För många stockholmare gör den skäl för sitt namn. Men Fredrik skulle inte få uppleva den. Den haltande mannen är framme vid Handelsbankens entré. Den 10 meter höga bankhallen kantas av arkader och pelare. Efter att ha passerat den fortsätter han upp för en marmortrappa. I ett av rummen på första våningen väntar bankjuristen Gustav. Han är 51 år gammal och stiligt klädd i sin grå kostym och vita skjorta. De båda männen hälsar artigt på varandra och utbyter några ord innan det är dags för själva affärerna. Gustav skjuter fram ett kvittensblock mot Fredrik som i sin tur skriver dit 400 kronor och sin signatur. Gustav river av kvittensen och lämnar rummet. Efter en stund är han tillbaka med Fredriks pengar. Han föreslår att de ska äta lunch tillsammans så de sätter sig i en taxi och åker iväg. Men det är ingen god mat som väntar. Gustav har helt andra planer. Under taxifärden berättar han att lägenhetshuset han bor i snart ska rivas trots att det är i gott skick. Han undrar om Fredrik vill följa med upp och titta på bostaden innan den förstörs. De gamla husen i Stockholm hade blivit ett av Fredriks största intressen, så han tackar ja utan att tveka. Gustav betalar taxin och de båda männen går in i den tomma fastigheten. Det är alldeles tyst. De kliver in i hissen och trycker på våning 2. Framme vid lägenhetsdörren vrider Gustav om nyckeln och öppnar dörren för sin gäst. Lägenheten har 3 stycken kakelugnar. En av dem är en engelsk spis. Den är inbyggd i väggen och liknar en traditionell öppen spis. Men själva eldstaden är betydligt större än i vanliga svenska kakelugnar. Fredrik rör sig sakta genom lägenheten. Han passerar en matsal och vitmålade serveringsskåp. Hela tiden har han Gustav strax bakom sig. Med facit i hand borde han aldrig ha vänt ryggen till. Några veckor senare ska en grupp före detta studenter fira 50-årsminnet av sin examen med en trevlig middag i huvudstaden. Pelle, som tog på sig ansvaret att styra upp och planera eventet, såg det som sin uppgift att få så många som möjligt att delta. Självklart är det roligare om alla dyker upp. En av klasskamraterna har gått en liten annorlunda väg än resten. Han heter Fredrik och är nyligen pensionerad arkivarbetare och inte speciellt sugen på att umgås med en massa främmande människor och berätta om sin misslyckade läkarkarriär. Men Pelle, som var nära vän med honom under skoltiden, övertalade honom och till slut lovade han att komma. Jubileumsdagen kommer, men inte Fredrik. Kanske hade han fått kalla fötter trots sitt löfte. Några dagar senare bestämmer sig Pelle för att besöka sin gamle vän och höra varför han aldrig dök upp. Men när han kommer fram till lägenheten är det ingen som öppnar. Det ser öde ut. Pelle blir orolig och ringer polisen som genast kommer dit. Tillsammans tar de sig in i den låsta bostaden. Lägenheten ger intrycket av att den som bor där hastigt hade lämnat den. Kanske hade Fredrik fått panik och flytt för att undvika klassträffen. Men Pelle befarar att någonting har hänt och anmäler honom försvunnen. Dock tyder ingenting på att ett brott ligger bakom försvinnandet, så ärendet blir liggande hos polisen. Men när månader går utan att mannen dyker upp börjar samhället och omgivningen reagera. Hyresvärden som inte får in sin hyra vill få lägenheten ledig för en annan hyresgäst som faktiskt betalar. Han ordnar därför med vräkning. Fredriks gode man konstaterar att den förmögenhet som Fredrik nyligen ärvt av sin avlidna syster inte längre finns kvar hos den förvaltande banken. Mannens försvinnande överlämnas till slut till mordkommissionen trots att det inte finns någonting som tyder på att ett brott har begåtts. Han kan ju faktiskt ha försvunnit av helt fri vilja. Första steget i utredningen blir att förhöra Pelle, som både var vän med mannen och den som hade anmält försvinnandet. Vad visste han? Och vilken roll spelade han i sammanhanget? Kanske ingen alls. Men det skulle de ta reda på. Genom förhöret får de en bra bild av vem Fredrik var och hur hans liv hade sett ut. Det visade sig att han varit med om många motgångar. Han hade vantrivts inom medicinbranschen och hade valt en helt annan karriär om han själv hade fått bestämma. Men pappan hade bestämt att sonen skulle gå i hans fotspår och bli läkare. Och så hade det också fått bli. När pappan dog hade Fredrik fått ärva en stor summa pengar. Men godtrogen som han var hade han blivit frånlurad allt. Pelle hade funnits där och försökt hjälpa honom tillbaka upp på fötter när det var som värst. Han ordnade både en lämplig bostad åt sin vän och en anställning som arkivarbetare. När Fredriks syster gick bort 1961 verkade det som att den ekonomiska oturen skulle vända. Han fick nämligen ta del av ett stort arv igen. Förmögenheten förvaltades av en bank som också ombesörjde bodelningen. Pelle hade uppmanat Fredrik att vara försiktig med pengarna den här gången. Han hade fått en ny chans i livet. Han fick bara inte sumpa den. Nästa steg i utredningen blir att söka upp banken som förvaltat Fredriks ärvda förmögenhet. Polisen bestämmer sig för att prata med juristen som haft hand om ärendet. Han heter Gustav. Juristen berättar att han fått intrycket av att Fredrik var upprörd på banken. Han hade bett om att sälja aktierna som arvet utgjordes av och hämta ut försäljningssummorna. Troligtvis hade Fredrik tänkt placera pengarna någon annanstans. Polisen får alltså svar på varför arvet från systern inte finns kvar på banken. Kanske hade Fredrik tagit pengarna och åkt utomlands. Men utredarna vill ta reda på sanningen och utför rutinutgärder som förhör med vänner, husrannsakan och undersökningar hos olika banker. Men de lyckas inte få svar på sina huvudfrågor. Vart hade mannen och arvet tagit vägen? Under husrannsakan hittar de massor av anteckningar. Det visar sig att Fredrik skrivit ner diverse saker på allt han kommit åt. Gamla restaurangnotor, almanackor, affischer, marginaler i böcker, tidskrifter. Ja, allting är nedklottrat. Kanske gömmer det sig någonting intressant bland all blyerts och bläck. Det tar nästan 2 månader att gå igenom alla anteckningar. Det märks att det är en ensam människa som har skrivit och det verkar nästan som om man genom sina noteringar pratat med sig själv. Någonting som man ofta återkommer till är en olyckshändelse där han verkar ha ramlat i en banktrappa. Utredarna får en diffus bild av vad som har hänt. Fredrik verkar ha ramlat och skadat sig ganska illa. Men det fanns en person i närheten som hjälpt honom. Bankjuristen Gustav.
Det du hörde var precis första delen av tandläkarmordet. Och här i studion är det ju som vanligt vi, Linnea Bolin och Amanda Karlsson, som kommer att leda dig igenom det här fallet.
Jajamän, och vi ska hoppa tillbaka till 1959. Det är vinter och Fredrik drabbas precis som många av oss av den hemska influensan. Den som ingen vill ha men som ändå kommer smygande varje vinter. Och bara själva influensan i sig är ju tuff att gå igenom. Men för Fredrik får den ganska allvarliga konsekvenser.
Han får ju väldigt hög feber som är ett av symptomen. Men det gör ju också att han blir väldigt yr och väldigt förvirrad. Och en dag när han åker spårvagn så hoppar ju han av alldeles för tidigt innan vagnen ens riktigt hunnit stanna. Så han ramlar och han gör illa ena knät. Och det får ju konsekvensen att han blir halt för resten av livet.
Ja, och olyckan påverkar honom tyvärr inte bara negativt fysiskt utan även psykiskt. Han har länge lidit av hypokondri och en gång så läste han på om en symptom för graviditet och kollade till och med upp om han var gravid för han misstänkte att han var det. Och han blir lätt paranoid och ser den här olyckan som en varning. Han inbillar sig att det här betyder någonting och om man inte aktar sig ordentligt så tror han att någonting ännu värre kommer hända. Och då kanske inte stannar vid ett smärtsamt knä utan han kanske rent av kommer bli förlamad om man råkar ut för någonting liknande eller kanske ännu värre, han kanske dör. Och det här är alltså hans egna tankar efter den här olyckan.
Och i slutet av den här första berättelsen så sa ju vi det att han antecknade väldigt mycket. Och de här anteckningarna, de tog ju en helt annan vändning efter den här olyckan. De börjar mer och mer handla om olika risker. Hur stor är risken att han blir påkörd, att han ramlar eller att han kanske blir sparkad av en häst. Och precis som han själv befarade så var ju olyckan framme igen 2 år senare.
Ja, det var den. Han ramlade på Plaza-terrassen. Och den här gången fick han som tur var inga bestående men, men han förbjöd sig själv att någonsin sätta sin fot där igen. Och han blev bara mer och mer paranoid. Och han började bete sig ganska märkligt så folk började lägga märke till honom på gatorna. Han bar slita kläder, vände sig om hela tiden och stannade för minsta lilla. Han var helt enkelt väldigt rädd och såg faror precis överallt och det märktes på sättet han betedde sig på. För han trodde att om han inte var försiktig nu så skulle han ramla igen och göra sig illa.
Mm. Och om vi stannar upp lite vid de här anteckningarna som vi pratade om. För det är ju ett namn som återkommer gång på gång i dem. Och det är nämligen Sonja. Och hon verkar ju vara Fredriks idealbild av hur en kvinna ska vara. För till skillnad från många andra som han beskriver så är ju den här personen beskriven med kärlek. Men vem var den här Sonja då? Fanns hon på riktigt eller var hon bara en fantasifigur i Fredriks huvud?
Om hon nu var en verklig person så förstår polisen att hon måste ha spelat en stor roll i Fredriks liv eftersom man skriver om henne så mycket under väldigt många år. Och det märkliga är att ingen som känner Fredrik vet vem den här Sonja är. Så läget ser ganska mörkt ut. Men polisen de ger inte upp hoppet utan kontaktar bland annat restauranger som man besökt ofta och affärer som man köpt blommor i. Och till slut så får de fram svaga upplysningar om en kvinna som funnits i Fredriks närhet.
Och de lyckas ju faktiskt identifiera den här kvinnan också.
Ja, men hon heter inte Sonja.
Nej, för det var ju bara ett pseudonym i hans anteckningar. Och tyvärr så kan ju inte den här kvinnan heller bidra med så mycket som polisen hade hoppats på. Men hon bekräftar ju bilden som de redan har av Fredrik och hans liv. Och det enda nya hon egentligen kommer med det är att hon en dag träffat Fredrik på gatan. Och hans huvud hade delvis varit omlindat och hon frågade då vad det var som har hänt. Och han hade berättat att han ramlat i en trappa när han besökt sin bank.
Det intressanta här är att hon berättar att bankjuristen Gustav hade hjälpt Fredrik när han var sängliggande och bland annat kommit med mat. Utredarna blir såklart nyfikna på varför han hade varit så hjälpsam, för det är ju inte vanligtvis ens bankjurist man tar hjälp av om man råkar ut för en olycka direkt.
Nej, och bland de här anteckningarna så hittar ju polisen en annan intressant grej. Och det är ju en notering som Fredrik har gjort om att han tog ut 1 000 kronor från banken den 3 augusti 1961. Och polisen de hittar ju mycket riktigt ett kvitto från banken det datumet. Men det är inte 1 000 kronor det handlar om, det är 10 000 kronor.
Så frågan är alltså om Fredrik bara hade råkat glömma en nolla i sin anteckning eller om en nolla hade lagts till på kvittot. Det här det kommer ni få svar på snart.
Ja, för det har ju blivit dags att återgå till berättelsen och vi ska hoppa tillbaka till en händelse som var startskottet på allt det här.
Gustav trivs varken med sitt jobb på banken eller sitt privatliv. Äktenskapet knakar i fogarna och han är allmänt olycklig. Men i oktober 1960 inträffar någonting som kommer att förändra hans liv. Han tror att han äntligen hittat lösningen på sina problem. Och det har han. Till en början. Men vad han inte vet är att det också kommer försätta honom i en situation han inte kan ta sig ur. Gustav lyssnar med ett halvt öra på några kollegor som pratar med varandra. Han snappar upp att en herrgård mellan Uppsala och Enköping är till salu. Han förstår att det handlar om ett ställe som heter Hässle. Han hade varit där förut och bestämmer sig på en gång för att packa in sin familj i bilen och åka dit. Alla blir stormförtjusta i den gamla byggnaden. Herrgården liknar någonting taget från en Disneyfilm. Ett förfallet slott. I en halvt igenvuxen gammal park. Det är någonting magiskt över platsen. Gustav förstår på en gång att det är hans livsdröm de står och beundrar. Det förlorade paradiset. Han börjar räkna på kostnaden och inser att det är fullt möjligt för honom att köpa herrgården. Och i början av januari flyttar de in. Men när han efter köpet inspekterar herrgården lite närmare inser han att den är i sämre skick än han trodde. Vilket också innebär att det kommer gå åt mycket mer pengar än han hade räknat med. Pengar som han i nuläget inte har. När han förtvivlat konstaterar det får han ett uppdrag på banken som snart skulle framstå som en skänk från ovan. Det gäller en sjuk kvinna som inte har lång tid kvar i livet. Hon behöver någon som hjälper henne att gå igenom testamentet. Ett uppdrag som alltså dimper ner på Gustavs skrivbord. Han åker och besöker den döende kvinnan som är svag och matt men vid fullt medvetande. Hon berättar att hon vill att hela hennes kvarlåtenskap ska gå till hennes bror, tandläkaren Fredrik. 3 dagar senare tar den gamla kvinnan sitt sista andetag. Gustav ser över hennes tillgångar som har förvaltats av banken och inser snabbt att förmögenheten är betydligt större än hon själv hade trott. Totalt är den värd nästan en halv miljon kronor, vilket i dagens samhälle motsvarar mellan 5 och 10 miljoner. Några dagar senare träffar Gustav Fredrik för första gången. Han är alltså bror till den avlidna kvinnan och ska nu få ta över hennes pengar. Brodern kommer haltande in på kontoret i slitna kläder. Med sig har han sin gode man Jakobsson som frågar hur mycket kvinnan har lämnat efter sig. Vad vi förstår skulle det röra sig om 75 000 kronor, säger han. Gustav hajar till. Det är samma summa som kvinnan själv trodde att hon hade. Men han visste ju att det handlade om betydligt mer än så. Gustav påstår att han inte kan ange det verkliga beloppet förrän han är klar med bouppdelningen. Jakobsson förklarar att Fredrik haft problem att ta hand om pengar förut och att det bästa därför vore om han bara tog ut räntan på 400 kronor varje månad. Med sina små omkostnader var det fullt rimligt och han skulle inte ha möjlighet att göra slut på pengarna. Vid bouppdelningen lyckas Gustav lura till sig en ganska stor summa pengar. Fredrik är nämligen bara intresserad av lite böcker och minnesaker. Jakobsson erbjuder sig att köpa resten för 3 500 kronor. Men Gustav vet att bland annat en gustaviansk byrå och några praktpjäser i silver är värda betydligt mer än så. Så de lägger han själv beslag på och säljer till en kollega på banken som driver en antikvitetshandel vid sidan om sitt vanliga jobb. För pengarna ser han till att börja rusta upp herrgården ordentligt. Men projekten börjar snart skena iväg och Gustav inser att pengarna nog inte kommer räcka till. Fredrik verkar inte ha någon koll på ekonomi överhuvudtaget, så Gustav kan inte låta bli att fortsätta plundra hans arv. Varje gång Fredrik kommer in på banken för att ta ut pengar förfalskar Gustav beloppet i smyg och tar ut betydligt mer än den summan som Fredrik skriver under. Mellanskillnaden stoppar han i egen ficka. Fredrik förstår ingenting. Han trivs med att ta ut pengarna på det här sättet. Han slipper få massa bankpapper hemskickade till sig och tycker det är bra att Gustav tar hand om alltihop. Han litar på honom. Någonting han alltså inte borde ha gjort. Ju längre tiden går, desto mer förstår Gustav att situationen han har försatt sig i är ohållbar. Allt oftare slås han av tanken om hur mycket bättre det vore om han hade slutat efter det första bedrägeriet. Men nu är det för sent. Vilken dröm det vore om Fredrik av någon anledning dog. Då behövde ingen få reda på vad han har gjort. Och sen kommer nästa tanke. Vilken mardröm det vore om han inte gjorde det. En idé börjar växa fram. Den är bara hypotetisk till en början. Som en fantasi. Men den etsar sig fast och till slut kan han inte släppa den. Torsdagen, den 1 februari 1962, ser han sin möjlighet. Fredrik hade precis som vanligt kommit till banken för att ta ut sina 400 kronor. Gustav hade i smyg satt en sexa framför beloppet och stoppat de extra 6 000 kronorna i egen ficka. På vägen ut berättar Fredrik att han ska klippa sig på samma gata som bankens baksida vetter emot. Det är då Gustav ser lösningen på sina problem. Han berättar för Fredrik att det finns en baktrappa i banken som leder ut honom på rätt gata. Genom att ta den slipper han gå en omväg runt halva kvarteret. Fredrik är tacksam för bankmannens vänlighet och går med honom mot trappan. Men när han tar första steget låtsas Gustav snubbla till och tar tag i Fredriks nacke och puttar honom med all sin kraft framför sig. Fredrik faller handlös och tumlar runt till nästa trappavsats där han blir liggande. Flera personer har hört dunsen och springer dit. Fredrik är blodig i ansiktet och en kraftig bula putar ut på pannans högra sida. Men till Gustavs förfäran så är han vid liv. För att inte väcka några misstankar följer han med Fredrik till sjukhuset och hjälper honom sen hem till sig. När han går runt i den främmande lägenheten bland travar av böcker, tidningar, kläder och leksaker förstår han att det här är en människa som ingen kommer sakna. Polisens undersökning av bankjuristen blir tålmodsprövande och lång. Utredarna är tvungna att ligga lågt. Om Gustav har någonting att dölja skulle han kunna undanhålla sin brottsliga verksamhet om man får reda på att polisen har intresse för honom. Och om det är så att han inte har gjort någonting fel vill inte utredarna på något sätt skada honom genom sin undersökning. De fokuserar först och främst på hans ekonomi. En sak får dem att reagera på en gång. Det är köpet av herrgården. Han köpte den i samma veva som Fredrik enligt honom hade börjat sälja sina aktier. Eftersom utredningen pågår med stor försiktighet är det svårt att få fram bestämda och säkra uppgifter. Men de lyckas ändå måla upp en bild av vem bankjuristen är. Gustav är gift och har två barn. Tidigare hade familjen bott i en hyresvåning i huvudstaden. Men 1961 flyttade de till herrgården som juristen köpte. En del av köpet hade finansierats genom försäljning av obligationer och ett sommarställe. Men resten av pengarna måste ha kommit någon annanstans ifrån. Kanske ett banklån. Hur den ligger till med pengarna förstår utredarna att förhållandet mellan Fredrik och juristen skiljer sig från hur ett förhållande mellan en bankkund och en banktjänsteman vanligtvis brukar se ut. Det verkar som att Gustav personligen tagit emot Fredrik vid bankbesöken, vilket bryter mot bankens vanliga rutiner. Bland Fredriks saker finns en blockalmanacka. En sån man river av ett blad på för varje dag som går. Det intressanta med den är att den 19 april 1962, alltså skärtorsdagen, aldrig blev riven. På det bladet står det att han ska äta lunch med juristen klockan 13.00. Någon dag före påsk hade Sonja, som hon kallade sig i anteckningarna, blivit kontaktad av Fredrik. De hade bestämt att höras en annan dag, men han ringde aldrig upp igen. Av almanackan att döma försvann alltså Fredrik den 19 april. Frågan är om han aldrig hade dykt upp på lunchen eller om det hade varit det sista mötet innan han försvann. Säsong 4 är en huvudstadsspecial där alla mord vi tar upp har skett i Stockholm.
Då var vi tillbaka i studion efter den andra delen av tandläkarmordet. Och i den här diskussionen så ska vi börja med att prata lite om Fredriks och Gustavs uppväxt. För de påminner ju faktiskt ganska mycket om varandra.
Ja, båda två hade tyvärr växt upp med en auktoritär och brutal pappa. Deras pappor körde på olika sätt över sina söner, kan man säga. Och det här har ju såklart påverkat Fredrik och Gustav väldigt mycket. Men den ena blev ett offer och den andra är mördare.
Och vi har ju nämnt tidigare att Fredrik, han vantrivdes ju som läkare och som tandläkare. Och då kan man ju fråga sig varför han ens började jobba med det från första början. Men det var ju faktiskt hans pappa som bestämde det, så han hade ju inte så mycket val.
Nej, för om han själv hade fått bestämma så hade han jobbat med någonting kreativt och konstnärligt. För han älskade att skapa saker och hade stor talang för det också. Han både ritade, spelade piano och skrev små verser. Och hans stora dröm, det var att bli skådespelare. Men hans pappa tyckte inte att sonen skulle ägna sig åt det här, utan istället fokusera på naturvetenskapen. Så rätt som det var så kunde han få för sig att förhöra Fredrik i till exempel botanik, alltså växtkunskap. Och om man då inte kunde namnet på växterna som pappan visade, så fick han stryk med rotting.
Och det här med bestraffning, det är ju någonting som vi kan se även i Gustavs uppväxt. För kärlek och kramar, det existerade ju inte alls i hans hem. Och om barnen inte skötte sig så fick de ju själva hämta riset som pappan skulle slå dem med. Och föräldrarna hade ju också en annorlunda metod för att hjälpa barnen bli av med sina rädslor. De ansåg nämligen att det bästa var att utsätta dem för de här obehagliga situationerna.
Och en sak jag reagerade starkt på var att Gustav vid ett tillfälle blev bunden vid en trädstam precis intill en myrstack för att han skulle bli botad från sin myrskräck. Och de här hårda uppfostringsmetoderna satte sina spår hos Gustavs syskon i form av ett fadershat som i varierande grad kom att prägla deras liv. Men Gustav var faktiskt ändå favoritsonen, så han kom undan lindrigast och minst trots allt sin barndom som ganska ljus.
Mm. Men om vi lämnar Fredrik och Gustav en stund och vi går in på polisens arbete. För det här fallet, det var ju verkligen en svår nöt att knäcka för dem. Eftersom de inte ens visste om det handlade om ett frivilligt försvinnande, ett bortrövande eller ett mord. Men när de börjar granska den här bankjuristen så bygger ju de upp en teori kring vad som kan ha hänt.
Mm, de har ju förstått att Fredrik hade svårt att anpassa sig till det sociala och praktiska livet. Han förstod sig inte på det här med penningaffärer och kunde inte handskas med pengar och hade blivit lurad flera gånger. Men en bank borde man ju kunna lita på, så han förvaltar därför sitt arv från systern där. Och Fredrik besöker banken en gång varje månad och träffar samma jurist på samma plats varje gång en trappa upp över bankhallen. Och det här känns ju såklart tryggt för honom, men polisen misstänker att juristen utnyttjar det här förtroendet och kundens okunskap.
Så de tror ju att Gustav lämnade fram ett kvitto varje gång som bara var till viss del ifyllt. Och Fredrik skrev under, och på vägen till bankhallen så förändrade Gustav summan och tog ut mer pengar än Fredrik kände till och la dem i egen ficka.
Om polisen har rätt i det här så handlar det alltså om en tidigare ostraffad man som gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Och de drar tankarna ännu längre. Om det här på något sätt skulle avslöjas så förstår de att Gustavs värld totalt skulle rasa samman. Förutom ett fängelsestraff så skulle han förlora både sin herrgård och sin anställning. Och en sån situation skulle kunna driva många människor till en desperat handling. Kanske till och med mord.
Ja, så de bestämmer ju sig för att gripa honom. Och hur det gick till, det ska vi få höra alldeles strax. Men först så vill vi passa på att tipsa er om att ladda ner Radio Play-appen. Där ni kan lyssna på oss och Radio Plays andra poddar. Och det är sommar och det finns mycket bra grejer att upptäcka där. Så in och titta. Men nu ska vi få lyssna på den sista delen av tandläkarmordet.
Den 7 juli 1964, mer än 2 år efter att Fredrik försvann, befinner sig 3 kriminalpoliser på bankjuristens tjänsterum för att gripa honom. Spänningen är enorm. Det är inte så att de förväntar sig någon dramatik eller att gripandet ska vara svårt att genomföra. Men de oroar sig för att deras teorier om vad som har hänt ska vara felaktiga. I så fall skulle gripandet kunna innebära stor skada för juristen. Deras oro dämpas inte av att Gustav uppträder lugnt och sansat vid gripandet. Ofta tyder motstånd på att personen har någonting att dölja. Men Gustav följer med utan några invändningar. Hos kriminalpolisen drar förhöret igång direkt. Polisen berättar att Gustav delges misstanke om att han genom förfalskning ska ha bidragit till sig större delen av Fredriks arv från systern. Juristen nekar till anklagelserna. Han delar med sig av en berättelse som låter fullt rimlig och humöret sjunker genast hos de 2 förhörsledarna. Tänk om de har fel. Teorierna kanske helt saknar verklighetsförankring. Och då är de ute på väldigt hal is. Efter 4 timmars förhör, utan att egentligen kommit någonstans, begär Gustav att få prata i genrum med sin advokat. Det får han. En halvtimme senare fortsätter förhöret och polisen är spända på vad han har att säga. Advokaten berättar att juristen genom honom erkänner att han lurat till sig större delen av sin bankkunds pengar genom förfalskningar. Förhörsledarna drar en lättnadssuck. De var inte ute på hal is. De hade haft rätt. Gustav blir plötsligt väldigt medgörlig och lämnar en tydlig redogörelse för hur han hade gått tillväga. Det visar sig att verkligheten helt och hållet stämde överens med polisens teorier. Eftersom Fredrik inte hade den minsta kunskapen om förmögenhetsförvaltning visste juristen att det inte skulle bli några problem att lura honom och på det viset få ta del av kakan. Det hade varit samma visa varje gång. Fredrik kom upp till Gustavs kontor där han skrev under ett ofullständigt kvitto som juristen förfalskade beloppet på väg ner till bankhallen. Där utkvitterade han den nya högre summan. Tillbaka på rummet fick Fredrik den summan han trodde han skulle ha medan Gustav behöll mellanskillnaden. det visa sig att han även hade lurat till sig 150 000 av bouppteckningen efter tandläkarens syster. Det här hade han gjort redan i inledningsskedet. Förhörsledarna hade alltså fått de svaren de behövde gällande ekonomin. Men en helt annan fråga återstod. Vad hade hänt med Fredrik? Gustav kanske även vet någonting om försvinnandet. Så förhören fortsätter, men tar en ny riktning. Gustav förnekar att han har någonting med försvinnandet att göra. Timmarna flyger iväg. Ingenting händer. Det enda förhörsledarna egentligen har att gå på är Fredriks almanacka som visar att hon skulle ätit lunch tillsammans den 19 april. Men enligt juristen hade lunchen aldrig blivit av. Från ingenstans begär plötsligt Gustav att få ett nytt enskilt samtal med sin advokat. När de kommer tillbaka har advokaten återigen någonting att meddela. Han berättar att klienten genom honom erkänner att han tagit livet av Fredrik och bränt upp kroppen. Det blir alldeles tyst i rummet. Det här hade ingen väntat sig. Men trots att flera månaders hårt arbete äntligen ger resultat kan förhörsledarna inte visa någon glädje. Framför dem sitter en människa vars hela värld rasat samman på bara några timmar. Och det som hade kunnat vara ett frivilligt försvinnande visade sig nu alltså vara ett mord. Det finns ingenting att le åt. Förhöret har återigen en ny vändning. Och Gustav delar med sig av en historia som är svår att smälta. Även för en polisman som har fått ta del av många tragiska öden genom sina yrkesverksamma år. I takt med att Fredriks förmögenhet minskade förstod Gustav att hans situation blev mer och mer ohållbar. Det fanns bara ett sätt för honom att ta sig ur det här utan att bli påkommen. Och det var att ta livet av Fredrik, vilket han också gjorde trots en grov ångest över att behöva göra det. Polisen får också rätt i sin teori om fallet i banktrappan. Det var ingen olycka, det var ett mordförsök. Planen gick dock inte som planerat. Fredrik dog inte, men som tur var för Gustav så förstod inte Fredrik själv vad som precis hade hänt. För att avleda eventuella misstankar var juristen noga med att vara extra snäll mot Fredrik den kommande tiden. Nu förstår polisen varför Gustav besökt Fredrik i hemmet och hjälpt honom med matinköpen. Samtidigt som juristen visade vänlighet mot Fredrik lurade han på en ny plan. Tankarna skenade åt diverse håll, men till slut kom han på den ultimata lösningen. Den 19 april träffades de på banken som vanligt. Gustav föreslog att de skulle äta lunch tillsammans, men istället för restaurangen åkte de hem till hans lägenhet. Inne i bostaden var allt redan förberett. Gustav såg till att gästen gick före honom. Utan att Fredrik märkte någonting tog Gustav upp en trärot som sonen hade burit hem från skogen. Den var underligt formad men perfekt för ändamålet. Gustav slog till Fredrik som stod framför honom med enorm kraft rakt i bakhuvudet. Precis som i trappan ramlade Fredrik, men den här gången reste han sig inte. Badrummets golv var redan täckt med masonit. Gustav klädde av sig naken och bar in den orörliga gästen i det förberedda rummet. Där styckades kroppen och bars i en balja till lägenhetens tre kakelugnar som Fredrik tidigare hade beundrat så mycket. Brasorna var förberedda sedan flera dagar tillbaka. Medan elden fullbordade verket städade juristen efter sig, tvättade av sig ett bad och la sig ner på sängen för att vila. Medan han låg där ringde telefonen. Det var en bilverkstad som meddelade att han kunde komma och hämta sin bil nu som varit inlämnad för reparation. Så han åkte iväg, medan brasorna fortsatte att brinna och förstörde spåren efter vad som precis hade hänt. När juristen kom tillbaka till lägenheten slogs han av den tryckande värmen. Kakelugnarna hade gjort sitt jobb. Det fanns bara en sak kvar att göra innan planen var fullbordad. Och det var att raka ut glöden och skelettdelarna som återstod av Fredrik. Han slängde resterna i en soptunna på gården. När uppdraget var slutfört satte han sig i bilen och åkte iväg till herrgården i Uppland för att fira påsk tillsammans med sin familj. Efter att juristen berättat hela historien om vad som hade hänt blev det alldeles tyst i förhörsrummet. Kunde den här berättelsen verkligen vara sann? Eftersom kroppen var uppbränd och huset där mordet ägt rum rivet står utredarna inför ett stort dilemma. De lyckas spåra upp några kakelugnsluckor i Småland som kom från den rivna fastigheten. Med hjälp av dem försöker man efterlikna fotografier från lägenheten och återskapa trappor av kakelugnarna. Polisen låter en mordmisstänkte själv visa hur han gått tillväga vid bränningen. Han håller hela tiden kvar vid sin berättelse om hur mordet gått till. Men för att skapa en ännu mer övertygande bevisning utförs också en provbränning av en gris. En gris anatomi är nämligen väldigt lik människans. I centrala Stockholm finns passande nog en rivningsfastighet som påminner om den troliga brottsplatsen. Den har till och med nästintill likadana kakelugnar. Provbränningen planeras in i minsta detalj för att likna den riktiga bränningen som juristen beskrivit. När det hela är över så visar det sig att slutresultatet är identiska med Gustavs ord. Alla är nu överens. Han måste tala sanning. Gustav dömdes av rådhusrätten till livstidsstraffarbete. Och det var allting vi hade att berätta om tandläkarmordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från den nordiska kriminalkrönikan från 1970. Boken Kakelugnsmordet skriven av Lars Olsson och artiklar. Om 2 veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Och då ska vi berätta om Sturebymordet. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.